Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
Efter att hovrätten fällt en kvinna för grov misshandel kom det fram att den läkare som gav det avgörande vittnesmålet satt häktad för grovt narkotikabrott. Högsta domstolen ansåg därmed att den tilltalade inte fått en rättvis rättegång. Advokat Sylvia Strid på advokatgruppen i Malmö som företrädde den tilltalade kvinnan berättade om hur hon och klienten reagerade när de fick veta omständigheterna kring förhöret.
Ja, vi blev såklart oerhört chockade. Det här var ju ingenting vi kände till överhuvudtaget. Och vi kände inte till det när domen från hovrätten kom, utan det var ganska långt senare faktiskt. Till och med efter vi redan hade överklagat på andra grunder till högsta domstolen, som vår då biträdande jurist, numera advokat Adam Olofsson här, av en slump satt och läste den här domen med det här vittnet var dömt och kände igen det här ganska speciella namnet och insåg att, men vänta lite, det där är ju vårt vittne. Och då fick jag veta det. Jag skrev till hovrätten och bad att få ut dagboksbladet, för jag ville undersöka, tänkte, vad är det här? Och ser då på dagboksbladet att det finns en korrespondens mellan hovrätten och åklagare, där hovrätten då har skrivit att de konstaterat att det här vittnet är frihetsberövat och frågar om det har någon betydelse för att han ska höras då i vårt mål. Varpå åklagaren svarar att det är inga problem och att den åklagaren har varit i kontakt med åklagaren i det målet där vittnet är frihetsberövat och de har klarat ut allt, det ska inte vara något problem att han ska höras i målet. Det är ju bara det att inget av detta kommunicerades ju med oss, den här skriftväxlingen. Men när jag väl fick veta det, så då skickade jag in snabbt en kompletterande grund till högsta domstolen för prövningstillstånd då, helt enkelt.
Mm. Och vi ska backa bandet lite, så var ju din klient åtalad för grov misshandel och den här läkaren var den behandlande läkaren som kunde berätta om offrens buskskador. Och på vilket sätt var läkarens det här uppgifter viktiga?
Ja, och det är ju också väldigt intressant, för att utifrån försvarets perspektiv så ansåg vi inte egentligen att den här läkaren var särskilt viktigt vittne, för han är ju inte rättsläkare, utan åklagaren hade åberopat behandlande läkare och det fanns ett rättsintyg i vårt ärende som sa att det hade kunnat gå till både på det sättet som min klient sa och på det sättet som målsäganden sa. Så att vår bedömning var ju egentligen att det här är inte särskilt viktigt vittne.
Men det ansåg tydligen åklagaren då, som först åberopade det i tingsrätten utan att läkaren då dök upp. Och sen i hovrätten så blev det alltså en videoupptagning med den här läkaren. Upptäckte du och din klient då inte att den här läkaren satt i ett häkte och förhördes?
Ja, och det kan man ju, det var ju faktiskt min spontana tanke också i efterhand när jag fick veta att han var häktad. Men hur kan jag ha missat detta då? Men då har jag i efterhand dessutom fått veta att den här läkaren hade inte häkteskläder på sig när han vittnade, utan han hade fått ta på sig vanliga kläder när han vittnade. Och för att det var också min tanke att eftersom det här var en kirurg, så tänkte jag att det kunde ju ha varit så att jag hade sett en person i gröna kläder och tänkt att ja, han är ju kirurg. Men så var det inte alltså, utan jag vet nu i efterhand att han har haft vanliga kläder. Så nej, han satt själv i ett videorum och idag är det ju jättevanligt att man vittnar på länk. Så för min tanke var ju bara att ja, men det här är väl en upptagen läkare som inte har tid att komma till domstolen. Och det var inte konstigt än så.
Och läser man högsta domstolens beslut här, så framgår det att din klient fälldes i hovrätten som då tog fasta på läkarens uppgift om att det sannolikt krävdes viss kraft för att åstadkomma skadan. Så den här läkarens uppgifter blev på det viset tydligen avgörande i hovrätten, till skillnad från i tingsrätten då?
Alltså, så har jag ju uppfattat det, att det är det som har varit avgörande på hovrätten, så att säga. Vilket ju också kan ifrågasättas, eftersom det i det faktiska rättsintyget framstå att det inte krävs särskilt stor kraft. Så att hans uppgifter talar dessutom emot rättsintyget.
Ja, men om man får läsa HD så menar de att det var det som hovrätten tog fasta på, så att säga, den här uppgiften.
Det är så det står i hovrättens dom också.
Mm.
Så att det är det de har gjort.
Ja, och då är frågan, hur påverkades det här förhöret av att han råkade sitta i häktet istället för att han satt på sjukhuset och förhördes?
Ja, alltså utifrån försvaret, med tanke på att han var misstänkt och fälld sedermera för grovt narkotikabrott, där han har använt både heroin och annan narkotika bevisligen under tiden han är läkare, så är det ju klart att både trovärdighet och tillförlitlighet ifrågasätts. Och en mycket viktig del i detta, menar jag, är ju också som försvaret har blivit av med möjligheten att ifrågasätta, det är ju att han sitter ju där misstänkt för allvarlig brottslighet och har nu blivit ombedd av åklagaren att höras i ett annat mål och hjälpa åklagaren. Det går ju inte att värja sig från tanken att hans uppgifter kanske är färd av att han hoppas på att hans vittnesmål ska vara positivt för honom i hans eget mål.
Mm.
Så det är ju många aspekter att lägga på detta.
Riksåklagaren höll ju med om att det var ett brott mot objektivitetsprincipen att inte berätta att läkaren då satt i häktet misstänkt för det här brottet. Men riksåklagaren menade att det hade ingen inverkan på målet. Vad tycker du om den åsikten?
Den förstår för riksåklagaren. Jag vet ju hur omfattande bevisning det finns i det här målet som faktiskt talar till fördel för min klient. Och mot det sättet som åklagaren menar att det här har gått till på. Vilket ju egentligen blir omvänt på något sätt. För jag menar att vi har så mycket bevisning som visar att det faktiskt går till på det sättet som min klient har sagt. Att liksom det är väg över för min klient på det sättet. Och då ska det ju krävs ju bara bortom rimligt tvivel.
Mm.
Alltså det ska vara bortom rimligt tvivel, och det har ju, menar jag, varit väldigt långt ifrån här, men det är riksåklagarens åsikt, och den får ju stå för riksåklagaren.
Högsta domstolen har ju en helt annan åsikt och pekar på vikten av en rättvis rättegång, att parterna ska vara likställda i processen och att det handlar om att ge parterna rättvisa villkor och förutsättningar i processen. Hur ser du på de resonemangen?
Ja, jag skulle säga att det är ju den grundläggande principen, alltså rätten till en rättvis rättegång och parternas lika rätt till insyn och ha tillgång både till material, men såklart också under vilka förutsättningar som de här uppgifterna har tillkommit. Så att det är ju en oerhört viktig dom, som jag ser det, på det viset.
HD:s slutsats är ju då att din klient och du under det här förhöret inte fick möjlighet att överväga om det här förhållandet att han var häktad för grovt narkotikabrott kunde påverka hans vittnesmål. Och ni kunde inte heller ställa frågor i syfte att utröna sån påverkan. Vad menar HD då att ni hade kunnat göra utifrån den vetskapen?
Utgångspunkten som försvarar är ju att man egentligen inte ska ställa några frågor. Och då finns ingen anledning, det fanns ingen anledning för mig, när vi har en kirurg på ett välrenommerat sjukhus som ska höras, att ifrågasätta om han har varit nykter under sitt arbete eller om han har haft någon annan anledning eller agenda till att lämna sina uppgifter. Det har man kanske som försvarar om man har någon annan typ av vittne. Men när man ska höras lite mer som så att säga sakkunnig här, då blir det ju väldigt konstigt om man som försvarare ska börja ifrågasätta det från början. Utan hade jag haft de uppgifterna så hade jag ju såklart kunnat ställa frågor som vad du påverkade under den här tiden. Har du blivit utlovad någon lindring för att lämna de här uppgifterna? Och hade du arbetat länge? Den här, många, många frågor hade jag kunnat ställa för att belysa att han inte hade kanske kunnat göra de uppfattningarna eller de beskrivningarna som han gjorde här.
Men hade inte det kunnat underminera åklagarens bevisning ganska kraftigt i det här fallet, och kan det vara så att åklagaren mörkade just för att slippa den situationen?
Det får du fråga åklagaren om, tänker jag. Jag vet inte varför åklagaren gjorde som hon gjorde. Och jag hoppas att det var en miss. För det får inte gå till på det här viset. Det tycker jag är ganska uppenbart. Anledning till varför åklagaren inte berättade om detta, det vet jag inte. En intressant sak som jag noterade dock i efterhand när jag lyssnade igenom, för jag begärde ut det här förhöret för att lyssna igenom igen för att se om det kunde finnas någonting som jag skulle kunna ha uppfattat under förhöret, så att säga, att det inte stod rätt till. Och den intressanta notering jag gjorde var ju att normalt sett så brukar, när man hör den här typen av, så att säga, sakkunnig, de första frågorna gäller: hur länge har du arbetat som läkare? Vad gjorde du på sjukhuset? Vilka uppgifter hade du? Vad har du för utbildning? Det fanns inga sådana frågor från åklagaren. Utan en bit in i förhöret så var det bara en fråga som var i stil med att just den här specifika natten, vad arbetade du med då? Mm. Och det slog mig som lite udda nu i efterhand när man har, så att säga, facit. Mm.
Nu var det ju inte
jag
bara...
är lika frågande.
Nu var det ju inte bara åklagaren som undanhöll den informationen, det var ju också hovrätten, för den kände ju till det här. Varför, vad innebär det att inte hovrätten informerar er heller?
Ja, återigen, det är kanske en fråga som ska ställas till hovrätten. Och jag hoppas väl på att det också är ett svar här, att det är den mänskliga faktorn, att det inte är något så att säga avsiktligt mörkande, utan att det är en miss att man har kommunicerat detta vidare. Men ja, det jag tror och hoppas, och som jag redan har fått indikationer på från kollegor och så, som faktiskt har varit med om att åklagaren har informerat i andra fall om att nu har vi ett vittne och han sitter frihetsberövad för detta och detta. Och att åklagaren då sagt att det är på grund av nya rutiner. Så att jag hoppas ju att det här ska leda till att det som HD trycker på här, rätten till rättvis rättegång och rätten att ha liksom stå med samma information från båda sidor, att det är detta som detta kan leda till nu, det här avgörandet.
Mm. Kan det vara så att domstolar och åklagare blir mer öppna med att de här omständigheterna tas fram, att en person då kanske har vissa omständigheter under förhöret, att han lever, kanske har drabbats av ett återfall eller vad som helst som kan vara intressant för dig att veta. Kan du se det framöver, något exempel?
Ja, alltså jag ser ju att det kan finnas, att det här avgörandet kan ha stor betydelse på många vis. Dels det här med att om åklagaren sitter på information om ett vittne som de inser kan ha vikt för ärendet, att man måste faktiskt vara öppen med det och redogöra för detta. Och det som jag lite grann också hoppas att det här kan användas, det är ju diskussionen med anonyma vittnen. Och att man vill införa det. För att det här tycker jag är ett lysande exempel på att hade det här varit, så att säga, ett anonymt vittne, så hade vi ju aldrig någonsin kunnat upptäcka detta. Nu var det för att vi visste namnet och att vi av en slump så att den här personen var dömd i något annat ärende. Men hade det varit ett anonymt vittne hade vi ju aldrig någonsin kunnat få veta den här informationen.
Och hur ser du på framgången som sådan, att ni lyckades få då HD att pröva detta målet och att HD ger er helt rätt och att den får tas om nu i processen? Hur ser du på det?
Ja, både jag och min klient är oerhört lättade, för att som jag var inne på så vi överklagade detta från början på andra grunder, eftersom vi efter hovrättens dom tog in ett eget rättsintyg. Och det hade vi ju inte behövt göra efter tingsrättens dom, eftersom min klient blev friad. Men i det nya rättsintyget som vi också skickade in till Högsta domstolen så säger ju rättsläkaren i det intyget att det är mer sannolikt att det går till på det sättet som ni klient säger än det sättet som målsägande säger. Och detta gör ju att vi känner att vi hoppas verkligen på att kunna få rättvisa nu i hovrätten.
Du menar att det kan bli en friande dom nu?
Det hoppas jag innerligt på min klients skull att det här kommer att leda till det.
Det sa advokat Sylvia Strid. Vi får se hur det går i hovrätten. Rättsfallet inifrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.